Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkomna alla lyssnare till avsnitt 60 av podden Vi går till historien. Och det är alltid ett litet jubileum när det är hela 10-tal så här. Och välkommen till dig, säger jag också.
Tack Fredrik. Här sitter din fader, Ulf Gemsjö. Och nu ska vi gå vidare. I förra avsnittet då hade vi ett krig- och kärlekstema. Vi pratade om den klassiska kärlekssagan med Gustav den andra Adolf och Ebba Brahe. Det ena du vill, det andra du skall. Det kommer du ihåg.
Mm.
Det var ju änkedrottning Kristina som skriver att hon inte tycker att Ebba är fin nog för hennes son. Och Ebba fogar sig. Jag är nöjd med lotten min. Och nu kommer ju att få en annan make. Och vi undrade ju vem i förra avsnittet. Då hade ju en idé där. Vi ska snart avslöja vem, om du har rätt eller inte. Och när det gäller krig så blev det ju egentligen fred med den unge Mikael Romanovs Ryssland med freden i Stalbova. Den är ju oerhört betydelsefull, leder till att Ryssland blir utestängt från Östersjön och att Sverige nu är en stormakt i norra Europa. Nu kommer det att råda fred med ryssarna i stort sett fram till Karl den 12:e, med undantag för vissa begränsade strider under Karl den 10:e Gustav på 1650-talet. Men innan vi lämnar Ryssland så kan vi ju fortsätta och se hur det går för den unge tsar Mikael. Vi har ju följt landet under den stora oredan med alla dessa falska Dmitrier. Man byggde upp ett hovliv där tsaren uppfattas som mer eller mindre gudomlig. Han sitter på en ståtlig tron omgiven av fyra pelare i guld med varsin örn i toppen. Han är iklädd mantel med en massa diamanter och har en guldspira i handen. Som vi nämnde förra gången så kastar sig besökare handlöst framför honom. Ingen får se honom i ögonen. Och vid tronen finns andra föremål i guld, bland annat ett kejserligt stort guldäpple. Och runt omkring tronen står bojarer, adelsmän i praktfulla dräkter, hattar av lodjursskinn, guldkedjor runt halsen, silveryxor vid midjan. Sitter han inte på tronen befinner han sig i en kyrka under gudstjänster som kunde vara 5-6 timmar, ibland ännu längre. Den ortodoxa kyrkan är stark. Moskva är inte bara det tredje Rom, utan också ja, på något sätt det äkta Jerusalem och Moskva och flodens vatten är lika heligt som Jordanfloden. Så vi är det heliga Ryssland, the Holy Russia. Ingen vill ju ha tillbaka den stora oredan, så därför blir det kejserliga enväldet inte ifrågasatt av någon, utan ses som en garanti för att inte ska, den här oredan ska komma tillbaka. Och synen på Romanov som den legitima dynastin, den finns kvar i stor utsträckning ända fram till första världskriget och ryska revolutionen. Men för att du nu ska bli en dynasti måste ju tsaren hitta en lämplig kejsarinna, en tsaritsa. Hur ska det gå till? Det här var ju före Tinders tid. Hovmän skickas ut för att ragga upp tonårsflickor med lantadlig bakgrund, men inte tillhöriga de ledande rivaliserande bojarätterna, för att undvika strider mellan dem. Man kan ju undra varför enbart ryska flickor är aktuella. Inte minst i det tysk-romerska riket så dräller det ju av prinsessor och adelsflickor i de omkring 400 ingående staterna. Varför tror du att de valde att det bara var ryska flickor som var aktuella?
Ja, de hade väl lite dålig erfarenhet om när de valde en polack där, en polska.
Ja, just det, det var alldeles rätt. Kanske inser man att det inte var så lätt att hitta flickor som ville bli skickade till det här avlägsna och kanske lite skrämmande landet. Det ursprungliga valet är minst sagt väl tilltaget. Ungefär 500 flickor från olika delar av riket skickas till Moskva. En första gallring tar vid tills omkring 60 flickor återstår. Och de här 60 de undersöks nu noga av hovmän och läkare. Rapporter om dem skickas även till den tilltänkte maken. Viktiga kriterier här är ju skönhet, hälsa och även från vilka familjer de kom ifrån, som granskas då i flera led bakåt. Efter en ny gallring så skickas nu de utvalda till tsaren själv och till hans egna läkare. De här ska nu undersöka det som väl var det allra viktigaste. Vad var det, tror du?
Bra fråga.
Vad är det viktigaste?
Mm. Ja, det är väl att kunna avla en
precis.
Pojke.
Ja, just det. Så var det ju, deras förmodade förmåga att föda arvingar till tsar. Och slutligen återstår nu omkring 6 finalister där läkarna haft det avgörande inflytandet. Och de som nu avvisats, de skickas hem med gåvor så att de inte ska känna sig alltför besvikna. Och nu ska tsaren göra sitt slutgiltiga val. Det är ju lika spännande som Robinson-final eller liknande, eller hur?
Ja, bättre är väl, det här är ju någon form av Bachelor.
Ja,
det är
ja.
Bättre liknande.
Ja, just det. Där är det. Paradise Hotel, eller? Ja.
Du kanske inte följer de där.
Nej, ja, du märker min okunnighet här. Och den är ju naturligtvis bara stolt över, eller?
Ja, visserligen pågår ju Robinson än idag, men det är ju... Det är väl den som var först då, någon gång på 90-talet. Mm. Det är väl därför du har den liksom närmast i hands. För det kom den nyligen, Robinson. Det är något ny slags ja. TV.
Ja, det är inte så länge sedan. Tsaren, han har ju inte varit med i de tidigare gallringarna, men nu är han faktiskt ensam om sitt slutgiltiga val. Och han visar sitt val vid denna slutliga brudvisning genom att ge sitt hjärtas val en ring och en näsduk.
Och en ros. Och,
ja, det kanske han kan lägga till. Och den utvalda, förhoppningsvis överlyckliga flickan får nu flytta in i en våning i Kreml med sin mamma. När det nu gäller Mikael så väljer han en flicka vid namn Maria Klopova. I väntan på bröllopet bor hon inte bara med sin mor utan även med sin mormor och moster. Men det här ska inte sluta bra, och vi kan kanske här dra en liten parallell till Gustav Adolf och Eva Braue. Det visar sig nämligen att flickan inte alls faller Mikaels kraftfulla mor, Marfa, i smaken. Alltså både Gustav Adolf och Mikael har ju starka och bestämda mödrar. så händer det att den unga blivande kejsarinnan blir plötsligt sjuk under en officiell middag. Hon kräks och svimmar. Hennes familj menar att hon drabbats av matförgiftning, men den tänkta blivande svärmodern antyder att hon kanske lider av en sjukdom som hennes familj har förtigit. Är hon verkligen en lämplig kejsarinna som ska föda barn till tsaren? Och en systerson till tsarens mor, en viss Saltykov, han får nu ansvaret att undersöka saken. Och den här systersonen, han är förstås tsarmammas lydiga verktyg. Han låter proppa i den unga Maria mediciner från apoteket. Och de här medicinerna, det gör att hon inte oväntat att bli riktigt sjuk på allvar. Varvid Saltykov och hans moster förklarar att det är otänkbart att hon kan bli den nya kejsarinnan. Flickan och hennes familj förvisas efter 6 veckor i Kreml till en fattig tillvaro borta i Sibirien. Ja, man kan ju undra varför inte Mikael protesterade. Han hade ju valt ut henne och var säkert attraherad av henne. Men precis som i Gustav Adolfs fall, han vågade inte gå emot sin mor. Men sista ordet är faktiskt inte sagt här, som vi ska se. Efter freden i Stalbova 1617 kommer Ryssland på hösten samma år ännu en gång att hotas av den nu 22-årige Vladislav Vasa, Polens kronprins, Sigismunds son, som ju varit formell tsar 1610-13. Efter att ha slagit läger öster om Moskva under ungefär ett år går man till attack i oktober 1618. Man kommer in i Moskvas förstäder. Men då slås de polska trupperna tillbaka. Svält och myterier härjar i den polska truppen. Och man får som svenskar, senare då fransmän, tyskar, under senare försök ge upp försöket att bemäktiga sig den ryska huvudstaden. I februari sluts ett vapenstillestånd och Vladislav beger sig hem till Warszawa. Ja, man kan väl säga att de här striderna, det är någon slags sista avslut eller de sista följderna av den stora oredans maktstrider. År 1618 är också känt för att vara det första av de 30 år som det fruktansvärda 30-åriga kriget varade. Det var ju då den tändande gnistan, alltså motsvarigheten till första världskrigets skotten i Sarajevo, inträffade då, som du kanske kommer ihåg, 2 katolska delegater vid ett möte med protestantiska förhandlare blev utkastade genom ett fönster i Pragborgen och landade ett 20-tal meter nedanför. De klarade märkligt nog livhanken beroende på att de landade mjukt, om inte så trevligt, i en gödselstack. Ja, det här ska vi förstås återkomma till, eller det här kriget. Det skulle ju innebära Gustav Adolfs uppgång och fall. Men tillbaka till Ryssland. Vi kan ju inte släppa Mikaels giftermålsbekymmer, men innan vi tar itu med dem så ska vi rapportera om ett annat möte med mycket känslor. Under sommaren 1619 så släpper kung Sigismund i Polen den ryske tsarens fader, patriarken Filaré, fri. Vi talade ju förra avsnittet om hur han med en flitig brevväxling med sonen mer eller mindre styrde Ryssland. Men nu får den snart 70-årige gamle gråhårige och gråskäggige prästen äntligen komma hem och möter nu sin 23-årige son utanför Moskva. Många känsloyttringar här. De hade ju inte träffats på 9 år. De kastar sig på marken, de gråter och kramar om varandra. Och när de ber sig in till huvudstaden åker fadern vagn medan sonen går bredvid en sträcka på ungefär 1 mil. Filaré kommer sen att dela makten med sin son. Ja, i praktiken var det nog han som styrde fram till sin död vid 80 års ålder. Han hade varit med sedan Ivan den förskräckliga tid, som han för övrigt har släkt med. Han hade upplevt alla maktskiften, Ivans son Fjodor, Boris Godunov, de falska Dmitrierna. Och han styr med järnhand, förbättrar administrationen, moderniserar armén med hjälp av engelska och skotska officerare, kallar in utländska ingenjörer, stöder handel, hantverk, bergsbruk, styr kyrkan, sonen, tsaren, har en väldig respekt för honom. Ja, han framstår som närmast rädd för farsgubben här. Vi citerade, som du kommer ihåg, i förra avsnittet ett brev från Mikael till fadern, och ett skrivet nu i Moskva, det inleds med: vi ber den allsmäktige guden om att vi får se ert heliga, ljusa och änglalika ansikte och kyssa er helighets huvud och böja oss ned i vördnad. Återigen, det är långt från dina sms där, Fredrik.
Ja, men det låter ju knappast sunt. Alltså, det låter ju väldigt märkligt.
Alltså, Mikael var ju ändå tsaren, och för formens skull då frågar Filareden enväldige tsaren alltid om råd, men innan tsaren hinner svara så besvarar Filareden sin egen fråga. Filareden är ju också mycket angelägen om att ätten Romanov nu ska styra vidare, men då måste ju sonen gifta sig. Problemet är att Mikael inte har kunnat glömma sin bortkörda Maria Klopova och vägrar träffa någon annan. Och i det här ärendet så får han lite oväntat stöd av fadern, som skickar en delegation till Maria. Och de kommer fram till att hon, så fort hon blivit av med Saltykovs mediciner, varit fullt frisk. Och nu reagerar äntligen Mikael. Han arresterar Saltykov, vars liv dock sparas efter moderns ingripande. Men det blir ingen comeback av Maria Klopova. Det ser återigen mamma Marfa till. Istället lanserar mamma en annan kandidat, en annan Maria, som Mikael vid brudvisning godkänner och gifter sig med. Men nu dör denna nya Maria efter bara 4 månaders äktenskap. Så snabbt ny brudvisning, där den nyblivna änklingen ger ring och näsduk till en Jedovskaja Strechneva. Och hon kommer i hög grad att domineras av sin svärmor. Alltså, en tsaritsas liv var oerhört instängt och kontrollerat. De var starkt beslöjade. När de visade sig offentligt, till exempel i kyrkan, så det tjänar med skärmar framför deras ansikten. Och deras vagnar hade gardiner som gjorde att man varken kunde se ut eller bli sedda. Jedovskaja, hon födde 10 barn på 12 år, men bara en son, Alexej, kommer att uppnå vuxen ålder, men det räckte ju för att dynastin kunde leva vidare. Nå, därmed lämnar vi nu Ryssland för denna gång. Hög tid att återvända till Sverige. År 1617, som alltså inleds med den för Sverige så lyckosamma freden i Stalbova, det blir ett mycket händelserikt år. På en riksdag i Örebro är udden riktad mot katolicismen. Att vara bekännande katolik likställs med landsförräderi. Det är förbjudet för studenter att studera vid katolska universitet. Varför tror du att man är så hetsk här mot katolicismen?
Det var väl dels då kanske på grund av Sigismund och Polen där nere. Men, ja.
Absolut, det har du ju alldeles rätt. Det är förstås riktat på Sigismund. Eftersom Sigismund, han gör ju fortfarande, det gjorde han så länge han levde, anspråk på att få tillbaka sin svenska tro. Något annat kungen, Gustav II Adolf, har problem med, det är de båda hertigarnas inflytande. Vilka rättigheter ska de ha och hur självständiga får de vara? När det gäller hertigen av Östergötland, kusinen Johan, sonen till Johan den III och Gunilla Bjelke, är kungen orolig över att det ryktas att han har vissa kontakter med sin halvbror Sigismund. Och i Östergötland så sägs det också att det finns vissa sympatier för katolicismen. Och när det gäller den andra hertigen, Gustav Adolfs lillebror Carl Philip, har han tagit över faderns hertigdöme söder mellan Närke och Värmland. Och Carl Philip, han har starkt stöd av brödernas kraftfulla mor Kristina. Men problemen med hertigarna skulle lösas av att båda snart skulle gå ur tiden vid ung ålder. Och därmed upphörde för all framtid ärftliga, självständiga hertigdömen. Under riksdagen i Örebro fastställs också en riksdagsordning med de 4 stånden, adel, präster, borgare och bönder. Efter februari riksdagen i Örebro blir det en ny riksdag i Stockholm i augusti. Och det är då kungen berättar om vår ställning gentemot Ryssland, alltså efter Stalbova-freden, med de klassiska orden om att det skulle bli ryssarna svårt att hoppa över bäcken. Vad menar han med bäcken? Det var ju lite ganska egendomligt uttryck där det var ju frågan om vad.
Ja, det var väl ingen bäck utan en sjö, va? Ladiga.
Precis. Stalbova-freden gjorde ju att Ryssland var utsatt för Östersjön, som sagt, och då var det där Europas största sjö som låg emellan svenskt och ryskt område. Efter den riksdagen sker då kungens kröning i Uppsala. Kröningar är ju dyrbara och en särskild skatt hade utkrävts, vilket väckte en viss opposition då vi ju fortfarande betalade på Älvsborgs lösen, du kommer ihåg. Magnus Brahe överlämnar kronan, Jakob de la Gardie svärdet, Axel Oxenstierna riksäpplet. Ärkebiskopen Petrus Canisius kröner kungen och Oxenstierna utser ärkebiskopen till teologie doktor. Det är den första doktorspromotionen i Sverige. Vi har tidigare talat om det perfekta samarbetet mellan kungen och hans rikskansler Axel Oxenstierna. Gustav Adolf hade ju undertecknat en så kallad kungaförsäkran som begränsade hans makt. Han fick inte stifta lagar på egen hand, inte börja krig, inte sluta fred och så vidare. Men intressant är att kungen aldrig gjorde något försök att formellt utöka sin makt. Han behövde inte göra det, för han fick ändå alltid igenom det han ville. Och anledningen är nog helt enkelt att kungen är ju en synnerligen begåvad och välutbildad person med en känsla för vad som är politiskt möjligt. Och med ett vinnande sätt och stor övertalningsförmåga. Kungen och den 11 år äldre Oxenstierna är ju tillsammans ett oslagbart team. Kanslern är ju också en mycket intelligent och välutbildad person med en stor arbetsförmåga. Helt klart är han också en stor auktoritet, självsäker och mån om sin högadliga ställning. Där påminner han ju lite grann om föregångare som Erik Sparre och Hågenskild Bjelke som jag talat om. Och jag kommer ihåg, du har pratat om att Axel Oxenstierna är fortfarande levande där du brukar befinna dig, eller?
Ja, han är ju regeringskansliets fader på något sätt. Någon form av symbol ändå. För den delen av staten som styr riket.
Ja, visst, en ikon. Ja.
Ja, inte för alla kanske, men definitivt för institutionen.
Spännande. Alltså, de var ju, i temperamenten var de helt olika. Kungarna var ju ivrig och temperamentsfull då, som Vasa. Männen var, medan kanslern var lugn och stabil. Det finns ju här en berömd dialog som du kanske har hört där kungen utropar. Om icke min hetta satte liv i eder köld så skulle alltsammans förstelna och stanna av. Kanslern svarar direkt. Om icke min köld svalkade eders majestäts hetta så skulle eders majestät redan hava brunnit upp.
Ja, liknande diskussioner pågår ju mellan regeringskansliet och regeringen dagligen, skulle jag säga.
Ja. När riksdagen är över så reser Axel Oxenstierna runt i landet med en delegation för att se till att de sista avbetalningarna till Älvsborgs lösen betalas. Men om nu Vasa-dynastin ska fortsätta måste ju kungen också skaffa en gemål. Vi talar ju alltså i förra avsnittet om den kanske mest klassiska kärlekssagan i svensk historia, den om Gustav Adolf och Ebba Brahe. Kunskapen om den här historien har vi ju huvudsakligen genom parternas brevväxling. Ebba verkar vara den som först inser att kungens mamma, änkedrottning Kristina, aldrig kommer att gå med på att de ska kunna gifta sig med varandra. Kungen, han hoppas i det längsta, han skriver romantiska brev. I ett av dem skickar han med en blomma. Kan du tänka dig vilken, med tanke på blommans titel, att hon inte ska glömma honom?
Ja, det är väl den här blomman som... Jag har aldrig förstått det namnet faktiskt, för det är ju engelskt på ett sätt, men det här förgett mig ej. Eller
ja visst, det betyder alltså glöm mig ej. Just det, så han var ju en romantiker uppenbarligen. Nåväl, 1615 kan Kristina då sägas ha segrat. Ebba och Gustav Adolf ger upp. Kungen tröstar sig, som vi talar om i förra avsnittet, med en holländsk flicka, Margareta Slotts, och får en son med henne, Gustav Gustafsson av Vasaborg. Men efter det kortvariga amorösa äventyret så ligger kungen lågt i flera år när det gäller letandet efter en lämplig drottning. Han kanske är lite sur här på mamman som omöjliggjorde förverkligandet av hans stora kärlek. Men mamma Kristina är inte alltför orolig. Sonen är ju ändå bara drygt 20 år och har framtiden för sig. Men hur går det för Ebba då? Jo, nu dyker en annan friar upp, besöker Ebbas pappa, Magnus Brahe, och anmäler sitt intresse. Ja, vem föreslog du här förra avsnittet?
Ja, du har ju nämnt honom ett antal gånger, och det är den här De la Gardie.
Ja, visst, du har alldeles rätt. Det är Jakob De la Gardie. Och hur ser pappa Magnus på det då? Jo, han ser positivt på den här tänkta alliansen. Jakob har ju just blivit utnämnd till greve. Han har fina anor. Han är ju barnbarn till en svensk kung och systerson till en polsk kung som också varit svensk kung. Alltså hans mamma som dog i samband med hans födsel var ju en utomäktenskaplig dotter till Johan den tredje, som du kanske kommer ihåg. Och hans pappa Pontus, alltså kung Johans svärson, var ju en stor fältherre som dog när Jakob var 4 år gammal. Morfar, kung Johan, tog hand om hans uppfostran. Alltså, som vi brukar säga, tog ju Vasakungarna väl hand om sina utomäktenskapliga barn.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Under 2 år händer inget mer här, men under våren 1617 blir Jakob inbjuden till änkedrottning Katarina Stenbock, Gustav Vasas tredje drottning på Strömsholm. Som vi berättade om i förra avsnittet så finns ju även Ebba Brahe där, efter att änkedrottning Kristina flyttat henne dit för att hon skulle komma längre ifrån Gustav Adolf. Ebba, hon blir säkert glad över besöket. För en söt ung tjej är säkert tillvaron som den nu 82-åriga, ganska skröpliga änkedrottningen, hovfröken, långt ifrån huvudstaden ute på landet. Det var nog ganska trist och inte så mycket rock'n'roll där förmodligen. Medan Kristina sysslar med att hitta lämpliga partners till sina kungliga barn och styrbarn, så har Katarina Stenbock specialiserar sig på att hitta lämpliga makar till sina högadliga släktingar. Och mötet mellan den nu 21-åriga Ebba och den 34-åriga Jakob avlöper väl. Och i ett brev från Jakob i Stockholm till Ebba på Strömsholm från oktober samma år, då Jakob av någon anledning inte får träffa henne personligen, så skriver han: om jag bara fick skulle varken natten vara för mörk eller vägen för lång för att jag skulle gå till fots för att besöka dig. Det är lite romantiskt, för det måste ju vara, ja vad säger du, Strömsholm, Stockholm, det måste ju vara minst 15 mil någonting.
Det kan vi alla kolla upp sen i våra Google Maps.
Ja, men nu händer saker. i november så friar Jakob officiellt till Ebba i Katarina Stenbocks hus i Stockholm. Och midsommardagen året därpå, 1618, äger bröllopet rum i Storkyrkan i Stockholm. Ebba skänker en gigantisk ljuskrona i silver till kyrkan som fortfarande hänger längst fram i koret. Värdinna är Katarina Stenbock och hedersgäster änkedrottning Kristina och prins Carl Philip. Men en hedersgäst har lämnat återbud. Vem då, tror du?
Är det Gustav den andra Adolf?
Ja visst, han är uppgett att han har fått förhinder. Han har ett ospecificerat ärende ute i Stockholms skärgård. Kan man förstå hans reaktion?
Ja, men självklart. Eller vadå reaktion? Det hade varit konstigt om han dök upp. Det visar ju snarare på att han var en modern, eller i vart fall ganska snäll kung, att han inte hade ihjäl dem båda.
Ja, just det. Alltså, kungen, han kommer faktiskt över det här. Och det beror kanske mycket på att han behöver den rutinerade och skickliga fältherren Jakob de la Gardie. Så året därpå så blir de la Gardie landshövding över Estland. Och paret flyttar året därpå till Reval, dagens Tallinn. Där Jakob för övrigt hade sett dagens ljus 38 år tidigare. Vi ska återkomma till paret. Ebba Brahe, i de här adliga kretsarna så behöll hustrun sitt flicknamn. Hon blir en mycket framträdande representant för dessa högadliga kvinnor under stormaktstiden som med kraft sköter allt på hemmaplan medan männen ut och krigar och ofta ju dör en tidig död. Vi nämnde att änkedrottning Kristina ser som sin uppgift att hitta lämpliga partners till sina barn och styrbarn. Gustav Adolf har ju en 2 år yngre syster, Maria Elisabeth, och en 7 år yngre lillebror, Carl Philip. Och från pappa Karls, alltså Karl den IX:s, första äktenskap har Gustav Adolf den 10 år äldre halvsystern Katarina. Och dessutom finns ju den 20 år äldre halvbrodern Carl Karlsson Gyllenhielm från pappa Karls utomäktenskapliga förhållande med en prästdotter härifrån Östra Husby. Och nu ska vi se hur Kristina med mer eller mindre lyckat resultat lyckas hitta lämpliga moatjéer här. Vi tar det i kronologisk ordning. Det äktenskap som blir en riktig katastrof är ju Maria Elisabeths. 16 år gammal så blir hon gift med sin kusin, den 23-årige hertig Johan, alltså sonen till Johan den tredje och Gunilla Bjelke. När Johan är 3 år gammal så förlorar han sin far. Och när han är 8 år så dör modern. Hon har som änkedrottning bott på Broborgs slott på Vikbolandet utanför Norrköping. Ett slott som nu tillfaller Johan. Idag är slottet en ruin efter att ha bränts av ryssarna 1719. Det är bara vissa källarvåningar som finns kvar. Johan, som är hertig av Östergötland efter sin galne farbror Magnus, han tar som hand av sin farbror, hertig Karl, senare Karl den IX. Efter Sigismunds avsättning så är det ju faktiskt Johan som är närmast tronen, men vid 2 tillfällen när han egentligen skulle ha blivit ny kung så avser han sig sina rättigheter. Det händer 1604 i samband med Norrköpings arvförening då han 15 år gammal erkänner farbror Karl som regent, och 1611 då han accepterar, och det kanske är ännu lite märkligare, att den 5 år yngre kusinen Gustav Adolf blir kung. Jag tror det här tyder på att han var lite rädd för rollen helt enkelt och inte tillräckligt på här.
Ja, han har blivit hjärntvättad av under sin uppväxt av Karl som låtsas pappa.
Det är nog en troligt är det, ja. Alltså Johan, han är inte obegåvad. Han har ärvt faderns intresse för kultur och är precis som han intresserad av konst, framförallt arkitektur. Han är också aktiv inom handeln, säkert vapenhandel. Och med de här egenskaperna gynnar han staden Norrköping. Han får här igång en vapenindustri. Grunden läggs till det som ska bli Holmens bruk. Han skapar en ny stadsdel, Saltängen, norr om Motala ström. Och vid Saltängens utmarker så bygger han så ett nytt ståtligt slott som får namnet Johannesborg. En annan mindre lyckad egenskap han har från fadern är en oförmåga att sköta sina räkenskaper. Han slösar med sina pengar vid sitt hov på Broborg, och inte minst byggandet av Johannesborg kostar enorma summor. Och det här beror dels på att slottet byggs på vattendränkt gyttjig lera som gör att trappor sjunker och väggar sätter sig. Ständiga reparationer och nybyggnationer är nödvändiga. Och vid sin död efterlämnar Johan enorma skulder. Samtidigt så plågas han av svåra depressioner som gör att han tidvis blir förvirrad och handlingsoförmögen. Nå, 1612 gifter sig då Johan med sin kusin Maria Elisabeth, dotter till Karl IX och Kristina Holstein. Äktenskapet blir som sagt oerhört olyckligt. Prästen har protesterat mot kusinäktenskapet, men Kristina menar att detta inte var något som kyrkan skulle lägga sig i, och Kristina var ju, som jag har sett, ingen man gärna sa emot. Precis som sin man lider tonårsflickan Maria Elisabeth av psykiska åkommor, något som blir värre för båda makarna efter bröllopet. I prinsessans fall leder det till att hon under perioder tappar talförmågan och får anfall så att hon faller omkull. Förmodligen handlar det om epilepsi. Och även hon lider av depressioner och försöker vid flera tillfällen ta sitt liv. Äktenskapet förblir barnlöst. Vad beror enligt samtiden hertigparets psykiska åkommor på? Ja, vid hertigparets hov på Broborg började ryktas att övernaturliga makter driver sitt djävulska spel med deras unga härskap. Och en kyrkoherde i Kuddby på Vikbalandet, Erikus Prytz, han skriver att tvenne slemma och beryktade trollkonor som deras förstlige nåder, hertig Johan och hans älskelige gemål, fru Maria Elisabeth, efter Guds tillställelse förgjorde, brändes emellan vika på en ort som kallas Skogsbyvad. Alltså, två trollkonor, två häxor, som på något sätt skadat hertigparet hade bränts på bål. Erikus bror Claudius, som är hovpredikant hos hertig Johan på Broborg, han berättar om en häxa från Tobo, ett litet torp som hör till Stegeborg. Hon håller hela Vikbolandet i skräck. Och när hon äntligen ställs till svars på tinget i Mogata så vågar man vittna om hur hon trollat elände över både folk och fä runt om i socknarna. En speciell talang hon använde sig av att locka vargar till sig. Men speciellt intresse ges till att denna kvinna har påverkat det olyckliga östgötska hertigparets mentala hälsa. Enligt vissa källor heter hon Barbro. Claudius Prytz skriver att en trollpacka som bodde ute i hertigens torp hade förgjort både hertigen och hertiginnan att de vore lika som från sina sinnen. Tobeöxan döms till döden, till att levande brännas. Avrättningen äger rum på Ramunderberget vid Söderköping. Det blir mycket dramatisk. Den vikbolenska Tobeöxan har bett Claudius Prytz att närvara. Hon får en bindel för ögonen och armarna binds bakom ryggen. Men när hon kastas in i det brinnande bålet så får hon tag i Prytz rock och försöker dra med honom in i elden. Men den tjänstgörande böden tar tag i prästrocken och det blir en stunds dragkamp mellan honom och häxan. Men tack vare att böden är starkare än trollpackan så lyckas han dock slita till sig prästen och rädda honom. Prytz rock ska ha bevarats av familjen i många generationer. Men Tobohäxan är alltså inte den enda kvinnan som bränns här, utan brodern Erikus berättar ju om två andra. Och hertig Johan, han är själv medveten om farorna med häxors verksamhet. 1614 utfärdar han en stadga mot, förutom bland annat, hor, ocker, vidskepelse, trätor, också trolldom. Det finns också uppgifter om att den unga hertiginnan låtit bränna kvinnor enligt en källa 7 stycken, enligt en annan 10 stycken. Att hertigparet har ett stort ansvar för 1610-talets häxjakt, det är nog svårt att förneka.
Men var det här samtida för häxjakt på kontinenten och sådär också?
Ja, det fanns ju hela tiden. Sen de här riktiga som man tänker på, det här häxbränneriet, det tog ju fart sen i slutet på 1600-talet under Karl XI. Så det här kan sägas lite grann förebåda det som senare skulle bli mycket värre, du vet, i slutet av 1600-talet. Även om hertigparet klarar sig några år efter trollkonsterna så går de båda en mycket tidig död till mötes. Den 5 mars 1618 dör Johan på Åbroborg, 28 år gammal. Maria Elisabeth får Stegeborgs slott som änkesäte men bor kvar på Broborg och dör på det vikboländska slottet 5 månader senare, den 7 augusti 1618, 22 år gammal. Att Johans och Maria Elisabeths korta liv var mycket olyckligt är ställt utom allt tvivel. Men om nu vikboländska trollkvinnor påverkade detta, jag vet inte, det får vi väl tills vidare låta vara osagt.
Jo, men det tror vi på. Precis som idag.
Ja, det pratas ju mycket om psykisk ohälsa idag, men jag har inte hört just det här med häxors påverkan. Det har lite grann kommit bort, eller hur, i debatten?
Vi bränner ju för lite häxor idag. Det är ju därför den sprids, den här ohälsan förstås.
Det kan vara en förklaring. Nåväl, vi lämnar dem. Och år 1615 då firas 2 bröllop. Katarina, det enda överlevande barnet av 6 från hertig Karls första äktenskap med Maria Falls, har hunnit bli 31 år när hon gifter sig med en man som förstås Kristina fixat. En greve Johan Casimir av Pfalz-Zweibrücken, en av de minsta statsbildningarna i det tysk-romerska riket. Katarina beskrivs positivt i samtida källor. Hon har ärvt sin mors, Maria Falls, milda väsen, men verkar samtidigt vara någon mesig kvinna på något sätt. Hon har också faderns bestämdhet och vilja. Hon är en av de få som faktiskt kom bra överens med sin styrmor, enkedrottning Kristina. Hon har också ett gott förhållande till sin halvbror Gustav II Adolf. Katarina, hon är väl annars mest känd för att hon blev mamma till Karl den X Gustav, alltså farmor till Karl den XI och farmors mor då till Karl den XII. Men genom en av sina döttrar så knyter de faktiskt ihop även den Holstein-Gottorpska ätten, Adolf Fredrik, Gustav den III, Gustav den IV Adolf, Karl den XIII. Och till och med Bernadotte genom drottning Victoria av Baden, Gustav den V:s gemål. Om vi går åt andra hållet, eftersom Katarina ju är barnbarn till Gustav Vasa, så utgör hon ju faktiskt en länk mellan vår nuvarande monark, Karl den 16 Gustav, och Vasaätten. Intressant. Nåväl, Johan Casimir och Katarina, de stannar 3 år i Sverige, så flyttar de sedan ner till hans tyska lilla rike, men kommer snart tillbaka på Gustav Adolfs uppmaning. Varför då? Ja, det ska vi ta upp i nästa avsnitt. Vi brukar orientera oss i Stockholm och det finns ju en kyrka på Söder, du vet, som är uppkallad efter den Katarina kyrka där, i östra delen av Södermalm. Det andra bröllopet det här året, det gäller så Karl Karlsson Gyllenhjelm, hertig Karls utomäktenskapliga son med prästdottern Karin Nilsdotter från Östra Husby. Hans slott Sundbyholm utanför Eskilstuna känner ju alla tv-tittare till. Varför då?
Ja, nu fick du en sån referens till bondesäkerfruan.
Ja visst, det är ju den där speeddatingen. Friare med lantlig agrar bakgrund hittar ju sina tillkommande där. Vi har ju berättat mycket om Karl Karlsson Gyllenhjelm, hur han satt i Pols fängelse först tillsammans med Jakob de la Gardie, som blev hans riktiga dödspolare under resten av deras gemensamma liv, och sen ensam i fängelset under allt svårare villkor. Men efter arvfienden Karl den IX:s död 1611 förbättrar Sigismund förhållandena för kusinen. Han slipper fotbojor och förs från det dystra slottet Rava till Warszawa. Sigismunds ogifta syster Anna, som ju tidigare huserat på Stegeborg, då kommer det onsdagsbröllopet. Men efter broderns förlust vid Stångebro följt med honom till Polen är en förmedlande länk. Hon samtalar med Karl Karlsson i Warszawa medan Sigismund tjuvlyssnar bakom ett draperi. Och till sist, 1613, efter 12 års fångenskap, så blir han frigiven och kan återvända till Sverige. Väl hemma tas han emot av sin halvbror Gustav II Adolf som försöker kompensera honom för hans långa lidande. Han blir utnämnd till friherre. Han får godsgårdar i Södermanland och Småland, i sistnämnda landskap bland Husby och Bergkvara. Men han kan inte få den flicka han uppvaktat innan han drog ut i fält. och blev fånge. Det var Anna Åkesson Båt som bodde på Tidö, Tidö slott, tvärs över Mälaren, alltså mittemot hans eget Sundbyholm. Ja, som i serien nämnda tv-serie så är ju friare för Sundbyholm kanske inte alltid att lita på. Och hon kunde därför inte vänta på att Karl skulle komma tillbaka efter fångenskapen. Så istället gifte hon sig med en annan grannpojke från gården Fiholm, ingen mindre än Axel Oxenstierna. Gustav Adolfs mamma, den kraftfulla änkedrottning Kristina, vem annars, fixar då en annan hustru till den nu 41-årige Karl Karlsson, sin hovdam, den 22-åriga Kristina Ribbing. Karl får också ansvaret för Gustav Adolfs utomäktenskapliga son, Gustav Gustafsson av Vasaborg, för hans utbildning och uppfostran. Utnämningarna fortsätter. Karl Karlsson blir fältmarskalk och efter freden i Stalbova som stänger ute ryssarna från Östersjön så blir han landshövding över Ingermanland och Keksholms län med Narva som residensstad. Ytterligare några år senare då blir han riksamiral, alltså högste befälhavare för flottan. Ja, Fredrik, ska vi stanna här? I nästa avsnitt ska vi se hur det på nytt upplossande kriget mellan Sverige och Polen utvecklar sig. Och angående bröllop, är det inte dags nu att kungen själv till slut hittar sin drottning?
Jo, nej men absolut. Det är väl dags för lite krig också. Det har väl varit ett avsnitt lite präglat av dokusåpa kan man säga, olika giftermål och sådär. Men det är intressant.
Absolut. Ja, det gäller att hänga med vad som är trendigt och populärt. Ja, ja, krig och kärlek, där är kanske kärleken dominerat och då blir det kanske lite mer krig nästa gång. Men vi har fortfarande några vi ska gifta bort där i den kungliga familjen ju. Så, tack för idag Fredrik och tack alla kära lyssnare. Så hörs vi igen om 2 veckor och nu får vi Martin Reisen ta över vid orgen i Östra Husby.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.